Välkomna till tredje rummet. Opinion och analys på vår tids kultur, politik och samhälle. Följ tredje rummet på Instagram och Facebook. Hjälp oss att bli fler, mina vänner. Lämna gärna en like och kommentar, för detta hjälper podden väldigt mycket. Ni kan hitta våran podd på Spotify, iTunes, överallt där ni hittar poddar. Och med det sagt och undanröjt så vill jag välkomna dagens gäst, Axel Salomonsson, medievetare, passionerad tänkare och aktivist. Välkommen till tredje rummet.
Tack så mycket. Det var en fin presentation.
Ja, tack. Jag försöker mitt bästa här. Ja. I dagens avsnitt så kommer Axel och jag prata lite om media. Dun, dun, dun. Och jag tänker, Axel, jag låter dig börja samtalet. Så berätta för mig och för lyssnarna, vad är det du har på tankarna idag?
Ja, alltså jag skulle kanske börja nästan testa och fråga dig en sak. Mm. Vad skulle du säga är det mest kännetecknande för det samhället och den kultur vi lever i idag? Vad är det som liksom du kommer att tänka på i första hand när du ser på, vad ska vi säga, det politiska samtalet eller det allmänna händelserna i världen? Är det någonting särskilt som slår dig som... Alltså, det är naturligtvis en retorisk fråga. Det finns ju inget rätt och fel.
Nej, jag vet. Jag tänkte på underhållning. Framförallt när det gäller just media då. För att hålla mig till din expertis. Annars är det ju politik väldigt mycket om konsolidering av makt. Och att kontrollera och administrera människor i stora antal. Men när det gäller media tänker jag underhållning. Man vill gärna hålla folk underhållna.
Mm. Just det.
Jag vet inte om jag är på rätt spår här.
Nej, alltså det är som sagt, det var ju kanske lite svårt, men det jag tänker på mest när jag funderar lite på liksom, det är den här känslan av att vi kanske sitter fast i positioner och människor pratar till varandra men inte med varandra särskilt mycket. Det känns som att vi har liksom tappat förmågan att kommunicera på ett rationellt sätt för att komma till en gemensam förståelse av världen och vår kultur och händelserna i världen i princip. Och detta skulle man väl kanske kunna sammanfatta med dogma. Det är det ordet jag tycker liksom kännetecknar vår politiska och ja, kulturella verklighet 2024.
Ja, det var nyligen.
Just det.
Ja, men jag håller med. Dogma är ett jättebra begrepp att använda i det här, för att vi har ju verkligen... Och det kan ju också gå hand i hand med konsolidering av makt, att det finns bara en sanning och den dogmatiserar också hela samhället. Det finns bara ett rätt här.
Precis.
Och vi alla måste liksom underkasta oss den. Eller så får man ju olika stämplar som palestinier blir terrorister och kurder blir terrorister trots att de slogs mot Daesh och IS.
Ja, det går väldigt fort allting och det känns som att ingenting riktigt... makes any sense på något sätt. Men vad heter det? Det som är grejen med dogma på något sätt, alltså det är ju att det leder till likriktning och homogenitet och ett endimensionellt sätt att tänka, kan man säga. Och det begränsar då, kan vi säga, människors förmåga att uppfatta verkligheten på ett, vad ska vi säga, liksom på ett mer kritiskt, rationellt sätt eller liksom att använda sina egna erfarenheter och sitt eget förnuft för att försöka förstå vad det är som pågår blir allt svårare, utan tendensen känns som att det är att människor sällar sig till ett lag och sen så rätt eller fel så har man i alla fall en enkel liksom enkel historia man kan dra om varför man tycker så, si eller så, och varför, ja, vad ska man säga, världen ser ut som den gör och varför vi har de problemen. Men det är inte så många som, alltså det känns som att pratar vi om miljö eller klimat till exempel, så det kommer ju aldrig fram till någonting som låter som någon riktig lösning på något problem. Det spelar egentligen roll vad vi pratar om. Vi kan prata om social orättvisa eller liksom invandring, segregation. Det är som att vi sitter fast i en tvångströja där ingen riktigt kan se utanför den här trånga liksom boxen av, ja, så jag skulle säga då att det beror mycket på just på dogma helt enkelt. Hur har vi hamnat här då? Kanske det är den frågan jag har ställt mig liksom lite när jag har läst och går tillbaka till litteraturen och sånt. Och jag skulle nästan vilja börja med att bara göra en snabb recap av den gamla H.C. Andersson-sagan Kejsarens nya kläder.
Mm.
De flesta lyssnarna känner nog till den.
Absolut.
Den är alltså från 1837, men den bygger på en historia som är från 1300-talet, så det är ingenting nytt om. Men den handlar ju då om en kejsare som anlitar två skräddare för att sy upp några nya jättefina kläder. Och skräddarna bestämmer sig för att lura kejsaren och säger att de använder ett speciellt magiskt tråd. En magisk tråd som bara de speciellt kompetenta och smarta kan se. Medan alla dumma inte ser liksom. Då blir den osynlig för dem. Och då ser ju naturligtvis kejsaren inte, han ser ju inte den här dräkten. Men han vågar ju inte erkänna det, för det skulle ju då få honom att framställa sig dum. Och sen så går han ut på parad hos folk för att visa upp sig hos massorna. Och alla människor då har ju hört det här. De har ju fått höra om den här speciella klädesdräkten som han ska bära. Och ingen vågar säga någonting. Alla ser att han är naken, men eftersom ingen vill framstå som liksom särskilt korkad, så säger ingen någonting. Och till slut så är det ett litet barn som då i sin naivitet utbrister: men kejsaren är ju naken. Och vad säger, sensmoralen i historien är ju då att jag tror vår människans starkaste drivkraft faktiskt är att vi vill passa in. Vi vill passa in i en grupp. Vi behöver det. Vi måste känna oss hemma. Vi måste bli accepterade och så vidare. Och det är lite därifrån som det här väldigt märkliga, eller som makten utgår ifrån i vårt samhälle. Det är en kulturell makt som vi människor utövar på varandra. Men för att förstå lite varifrån kommer allting då, eller liksom Leonard Cohen har gjort en låt som heter Everybody Knows, som handlar just det, alla vet att skeppet håller på att sjunka. Alla vet att kaptenen ljuger,
ja.
Så att säga.
Alla vet att det pågår ett folkmord just
ja,
nu.
Ja, ja.
Men vi ska låtsas som att det inte sker, och som att det är komplicerat.
Och det hänger ju ihop också, skulle jag säga. Alltså där att vi har börjat rensa ut människor och mörda och på ett industriellt sätt. Det liksom går nästan tillbaka då till, alltså det hänger ihop med vår teknologiska och ekonomiska utveckling inom det här kapitalistiska systemet, som går ut på, eller vetenskapen går ut på, att vi ska kontrollera och dominera naturen. Den sägs vara värdeneutral, men det finns ändå ett tankesätt bakom som gör att vi människor ska bli jordens härskare. Och i den liksom, nu lever vi i ett hyperteknologiskt samhälle och kapitalismen är global och den har spridit sig till hela världen. Och det har ju varit en process som man kan se det liksom som nästan någonting som är omöjligt att stoppa. Det känns som att vi bara åker med och ingen kan egentligen göra någonting. Alla känner sig relativt maktlösa. Mm. Så, och då försöker man ju då hitta olika sätt att skapa mening i den här galna malströmmen av liksom, vad ska man säga, krig och konsumtion och bara allmän förödelse och förvirring som, och polarisering då.
Här vill jag faktiskt återkoppla till din expertis egentligen, som är media, utifrån den anekdoten. Och det är ju då att kejsaren är ju naken, och jag tror att det som jag hakar upp mig på i den berättelsen är att de som sprider till massan att kejsaren har speciella kläder och det är bara kompetenta människor som kan se det.
Mm.
Det måste klassas som media och propaganda. Det är de som sprider bilden som vi sen måste köpa. Och jag tänker, där är det så att för journalister som brinner för sanningen, att vi är också i en tid där sanningen har blivit kriminaliserad i stort sett. Och det skapar en förvirring när vi har ett narrativ i samhället som inte går hand i hand med det som faktiskt sker, och skapar den här kognitiva dissonansen i samhället där vi blir desorienterade. Och vi ser kejsaren naken där, vi ser saker som pågår, och vi ser också processerna över den här härskande över mänskligheten och jordens resurser, men vi kan inte ens benämna det, för vi har inte det narrativet ens i våra tankar, i vår kognitiva.
Nej, just det.
Repertoar liksom.
Jag är med på hur du menar. Och självklart så är media en väldigt stor roll i det här. Men för att förstå lite hur det hänger ihop med vårt ekonomiska system, så skulle jag, då måste man liksom titta på, gå tillbaka och titta på strukturerna för det kapitalistiska systemet. Och redan Marx kunde ju då notera, kan man säga, även om han var väldigt fokuserad på den materiella delen av historien, så att liksom den gruppen som äger produktionsmedlen i ett samhälle är också, tenderar att vara den gruppen som även kan kontrollera produktionen av kunskap och idéer och tankar. Så jag menar inte att våra tankar är totalt ägda, men de är ändå konstituerade av vår kulturella kontext och teknologiska miljö i en betydligt mycket större grad än vad jag tror människor är medvetna om. Det finns en medieteoretiker som heter Marshall McLuhan, och han sa I don't know who discovered water, but I'm pretty sure it wasn't a fish. Ja, jag vet inte om det är poängen man går fram liksom, men alltså att det är väldigt svårt att upptäcka någonting som man är helt immersed i, alltså som man liksom befinner sig i helt enkelt till en så pass hög grad att man aldrig har liksom ställt sig utanför för att komma ur hela den här.
Jo, men jag förstår din poäng jättebra, för att det är lite som att vara för nära elefanten. Man ser inte helheten, man upptäcker inte kontexten. Och den där fish in the water är en jättebra analogi för hur människor kan vara så djupt i någonting att de kan inte se någonting utanför den. Då har de ingenting att jämföra med. De här dikotomierna, vad är rätt och fel när du befinner dig i fel? Och det är det enda du befinner dig i. Allting runt omkring, det är krig, misär och mord. Och du tror det här är ju normaltillståndet. Det är många som säger liksom, hur ska alternativet se ut? Ska vi gå tillbaka till jägar och samlarsamhälle? Det är deras alternativ till krig.
Ja.
Och då vill de få dig att låta som att du är barbar eller okunnig. Ja. Det här är ju civilisationens höjdpunkt. Hur kan du vara emot det här?
Ja, just det.
Det är fisk. Det här är en fisk i vattnet. Ja. De ser inte att det finns land här någonstans.
Och till det skulle jag väl säga att det inte handlar om att vara för eller emot ett speciellt... alltså man kan ju självklart ta ställning emot folkmord och liknande. Totalt vansinne liksom. Men... vi behöver inte ha alla svar. Poängen är snarare att vi kommer inte kunna ha några svar om vi inte först blir medvetna om vilken, liksom, hur den här kulturella hegemonin, för att använda Gramscis uttryck då, kan komma in lite mer på någon senare. Men om vi inte först förstår hur teknologi och liksom den här politiska systemet, och framförallt som sen i sin tur har skapat den här kulturen, hur det påverkar oss och vårt sätt att se på vår omvärld, då kommer vi aldrig kunna ens hitta en utväg ur den situation vi befinner oss i. Så första steget måste alltid vara att bli medveten om hur man ska säga, hur till exempel teknologi formar vår syn på verkligheten. Det började ju redan liksom med, kan vi säga, det skrivna ordet. Men kanske framförallt efter boktryckarkonsten så kan man säga att människor började se mer typ linjärt på tiden och på liksom berättelser. Det är lite av ett auktoritärt sätt att berätta en historia. En bok, det är top down liksom. Tidigare så hade man mer en kommunal möjlighet att man samlades och någon fick berätta, men det fanns en interaktiv liksom dimension i det hela. Man berättade tillsammans och man kanske hade en mer cirkulär syn på tiden och även liksom alla teknologier påverkar då vårt sätt att se på naturen och på oss själva då i slutändan. Men för att liksom försöka sammanfatta, så jag tror vad jag och många vänsterintellektuella genom historien har funderat mycket på är liksom den här frågan, hur kommer det sig att människor tycks hela tiden rösta och välja och supporta ledare som inte företräder deras intressen, som där de istället går tvärt emot sina egna väljares liksom ekonomiska och politiska, vad som borde vara rationellt för dem som hade gynnat dem. Liksom. Typ, ja, vi kan ju se på till exempel Trump då. Det har ju, men jag kan väl säga att när den frågan ställdes ju tänkarna då i början på 1900-talet, många marxister, för de såg att Marx hade, det blev ingen revolution, så vad var det för som hade gått fel med Marx profetia? Då var det ju då till exempel Antonio Gramsci, en italiensk filosof, som kom fram med det här konceptet med kulturell hegemoni, som vad det innebär i princip är att man kan säga att den dominanta sociala klassen i ett givet samhälle, i vårt samhälle är det kapitalisterna, de har en förmåga att kontrollera agendan och styra kulturella normer och tabun så att deras kultur också sprider sig och blir den dominerande kulturen i samhället, även bland de lägre klasserna. Så trots att arbetarna, det här var ju då, han utvecklade sin idé på 1930-talet medan han satt i fängelse då i fascismens Italien. Men alltså många arbetare, de levde ju under väldigt dåliga förhållanden då, och det verkade ju ganska logiskt att de egentligen borde ha ett intresse av att rösta på partier eller så som ville förbättra det för arbetarklassen snarare än att bara förbättra det för kapitalisterna. Det fanns ju ett kanske mer tydligt klass tydligare liksom klassskillnader då och tydligare klasskonflikt i samhället kan man ju tycka, i alla fall om man kom från ett intellektuellt perspektiv liksom.
Yeah.
Men då kom man fram till att det här att det berodde mycket på att man kunde kontrollera utbildningen i ett samhälle då, att man bestämde vilka böcker som skulle läsas i skolan och så vidare, och att man kunde kontrollera vilka som var de ledande intellektuella genom att det var de som då fick poster på universiteten, blev de fick kanske olika priser eller togs upp i media. Och sen pratade han också om att de kontrollerar de ledande filosoferna, vilket känns inte så aktuellt i dagens läge, utan här idag hade jag ersatt det då med massmedia istället. Vem som äger media helt enkelt.
Yeah.
Det är ju det som då. Och gör man det så kommer man kunna skapa en kultur som överensstämmer med och har samma kulturella normer som den härskande kapitalistiska klassen helt enkelt.
Alltså då är man ju inne på det Max Weber pratade om, för att namedroppa forskare. Shoutout till Max Weber. Alltså det är det här med att kontrollera våldet. Och våld behöver inte vara fysiskt våld, det kan också vara symboliskt våld, och det kan ju också vara våld mot våran fantasi, våld mot våran förmåga att tänka kritiskt, när vi också bombas med propaganda och skrämsel och sånt. För skräck är ju en väldigt effektiv medium. Det är ju ett effektivt sätt att få folk att känna och förändra sin moraliska kompass. Och behåller du folk i ständig stadiet av oro, då kontrollerar du också narrativet kring vad lösningen är. Och det där är ju också det att om du kan definiera problemet, då är det du som håller i lösningen.
Ja.
Och media är ju den makten som alltid håller i problemformuleringen.
Ja, det är de som sätter agendan för vad det är vi ska tala om. Och,
vad är grundproblemet? När arbetarna som har mycket vill ha mer, hur löser vi det? Då har vi redan ju ett narrativ där. De har redan mycket, så vad är problemet? Slå ner dem. Det är lösningen, för att problemet var att mycket ville ha mer. Inte att arbetarklassen led av svält, till exempel. Bara för att säga liksom hur problemformuleringen också leder till svaret per se. Det är ju ledande frågor sådär.
Just det. Men nu märkte jag att det är lätt att man faller in i det här med dem. Ja, det är de som är så, va?
Illuminati.
Och lite med poängen då med att det här liksom hela teorin om kulturell hegemoni och hur ideologi byggs upp i samhället är att det blir ju inte bara dem, utan det blir ju vi.
Det är vi,
det är vi som tycker så här. Vi anser det här. Och om du då anser något annat eller försöker ställa frågor som inte passar in i den här liksom verklighetsbeskrivningen, så verkar marginaliseras du och tas inte på allvar och framstår som barnet i historien, som någon naiv person som liksom man behöver lyssna på.
Kan vi ta ett exempel på detta? Jag tycker det är bara intressant att koppla det du säger till en händelse. Och jag tänker ju på anklagelserna om att UNRWA skulle ha varit delaktiga i Hamas. Och då sa de att UNRWA var delaktiga i detta. Och, nu, och detta var ju en stor grej. Jag kommer du ihåg hur folk var på den, under den här perioden? Det var ju en ständig masspsykos. Alla skulle fördöma UNRWA. Vi skulle, och Sverige har ju tagit in sin bistånd till UNRWA. Många länder har gjort det, i USA också. Mm. Och vi har ju den här bilden nu av UNRWA som en terrorstödjande organisation. Sen kommer det ju, jag vet inte om det var BBC, jag ska låta det vara osagt till lyssnarna där. Men det var någon nyhetskanal, en enda av tusentals nyhetsmedium som sa, okej, vi ska nog granska detta och de här anklagelserna. Mm. Och de bara, det finns inte ett enda bevis för något av det här. De har inte presenterat någonting, de har bara sagt.
Nej, just det. Och ja, nej, men det visar väl lite på hur, det är mer på liksom lite hur medielogiken fungerar. Alltså att någon då som har en makthavare, kan man säga, i det här fallet var det väl Israels armé då, eller underrättelsetjänst, kan sätta agendan, för att de kan lätt föra ut ett budskap snabbt och enkelt via sin ja, etablerade strukturer liksom, till medierna då. Och då har ju de ett val att antingen köra på den storyn eller liksom bara låta bli eller förhålla sig kritiskt och så. Och ofta så blir det ju en snöbollseffekt, att när en mediebyrå eller företag, liksom tidning, börjar publicera, så är det svårt för de andra att låta bli eller liksom komma med något annat narrativ. Så, men det har ju också att göra med att, alltså, för det första så är det ju en likriktning som har att göra med, återigen, hur kapitalism fungerar. Det tenderar att leda till större och större företag, större och större konglomerat. Jag vet att när jag pluggade, det var ju ett tag sedan nu, men då var det en siffra att 10 gigantiska mediekonglomerat styrde 80% av all kommunikation på jordklotet. Detta var dock före internet. 9 av dem var amerikanska och 1 var europeiskt. Idag ser ju landskapet lite annorlunda ut, men det är nästan lite beside the point, för att vi har fortfarande en global kapitalism och medieföretagen är kapitalistiska vinstdrivande företag. De är ute efter att tjäna pengar. Det är liksom en produkt som de säljer till kunderna, det vill säga publiken, vi. Och då handlar det ju egentligen mest om att, eller man måste ju, för att överleva i den liksom miljön, så behöver man ju få läsare helt enkelt och generera klick då, eller vad det nu är. Mm. Så en sån story är ju väldigt liksom tacksam att ta emot. Det kostar ju ingenting. Det är bara att skriva någonting och sen så får läsarna själva avgöra lite. Men det är självklart, sådana här saker kommer upp hela tiden, och framförallt i krigssituationer då, att det blir svårt för medierna att inte köra en story liksom. Och när den väl dementeras sen, eller när det väl kommer fram att den är falsk, så är ju då är det så långt överspelat, eller man ska säga, så att ingen som riktigt lägger märke till det. Så jag har många exempel på det liksom, från till exempel då kriget i Afghanistan, hur amerikanska militären ljög om olika saker och nekade till att de hade bombat civila eller bombat så här, och så kommer det fram. Det räcker att det kommer fram några veckor efteråt, men ofta i krig är det svårt att gå till botten med någonting, så kanske det kan ju vara åratal i vissa lägen då. Det beror på. Nu är det lite svårare att för en enskild stat eller aktör att kontrollera, eftersom nu har ju alla internet och mobiler då framförallt, så att det kommer ut saker på sociala medier också, och det finns ju också kanske en rörelse med medborgarjournalistik och så vidare. Mm. Men det påverkar nog ändå inte det liksom. Det är ändå de stora aktörerna som fortfarande sitter inne med mest makt att sätta agendan.
Absolut. Alltså, för jag menar ju att även när det dementeras sen, att Channel 4 var det förresten till allihopa, det var de som granskade uppgifterna, att nu har det här skett, USA har faktiskt torterat människor i Afghanistan till och med och skrattat och gjort världens sataniska grejer med dem. Nu har Israel bombat sönder UNRWA och barn och familjer, och ingen av uppgifterna som de har angett stämmer, så har det ändå cementerats i vårt medvetande, och det har ändå påverkat vår emotionella och ideologiska inriktning till frågan i sak.
Mm.
Och det är ju i sig ett maktutövning. Mm. För det är ju så du kontrollerar narrativ. Det är så du också, och jag tänker på den här chockdoktrinen också, som Naomi Klein pratade om. Och det är, och om att när det är krig, precis som du säger, det är just i krig också som informationen aldrig riktigt är pålitlig. Men den styr så mycket, och media har en stor roll att spela här, att vara så trogna till sanningen som bara möjligt. Och bara den titeln och den stämpeln att journalister är trogna till sanningen.
Mm.
Om det är det metanarrativet vi alla köper, då kommer deras lögner även köpas som sanning. För att vi tror på att det är det de håller på med, det är sanning.
Mm.
Och jag tänker ju privata bolag som kör media, jag tänker på public service som SR och SVT. De kör ju också ideologiska propagandakampanjer. De blev ju fällda i granskningsnämnden på grund av hur de pratade om Palestina och Israel-konflikten, för att de är ideologiskt lagda åt det hållet.
Mm.
Men när de redan har sagt det, då har redan cementerat, alltså stora delar av befolkningen som kanske inte är så kritiska utan bara vill leva sitt liv. De har ju fått det här matat till sig.
Ja, precis.
Och det där är ju en enorm kraft. Och
detta är ju som sagt ingenting nytt då. Det finns en studie från angående mediebevakningen på public service, just SR, efter 11 september. Där det var en styrelsemedlem i public service som gick ut i, jag tror det var Dagens Nyheter, skrev en debattartikel. Mm. Där han, för jag vet inte exakt vem det var, men det var en som var medlem i styrelsen i Sveriges Radio, som gick ut och kritiserade Sveriges Radios bevakning av terrordåden efter 11 september och hävdade att de var anti-amerikanska och att journalisterna då var styrda av sin vänsterideologi då. Och det här, ja, det, så att det är ju ingenting nytt, utan det har funnits den kritiken mot public service av människor då, vad ska vi säga, som har en annan uppfattning, kan man säga, under väldigt många år. Men då anlitade Sveriges Radio en Göteborgs universitet, institutionen då för medie- och kommunikationsvetenskap, för att göra en studie om deras bevakning för att se om det stämde då, en oberoende studie. Och då var det en forskare där på institutionen som gjorde det, och hon tittade då på alla inslag som de hade haft de 3 dagarna efter terrordådet. Det var ju 1400 nyhetsitems, tror jag det heter. Alltså, ja, hur som helst, det var ju väldigt mycket, många inslag, och ja, men hon kom fram till det motsatta i alla fall, att det var, det stämde ju inte då att det fanns någon sådan, jag tror det var 1% eller någonting som, eller 2% möjligtvis av inslagen som handlade lite om att eventuellt kunde vara lite kritiska mot Amerika eller amerikansk politik då. Att, men det handlar ju, en del av dem var också för övrigt i program som typ Ring P1, alltså att det kunde komma fram med en kritisk röst, eller i något kulturprogram. Men den stora majoriteten, typ 70-80% av bevakningen, var ju snarare åt andra hållet, det vill säga väldigt så, ska man säga, patriotisk, att man identifierar sig med USA.
Och det är ju den måttstocken som är intressant då, för när man börjar mäta sånt så ställer man ju också, man ställer in också normen för hur det ska vara, att du måste vara patriotisk, det är utgångspunkten.
Mm.
Och att 2% är kritiska mot USA, ja, vi kan bevisa nu att, men det kanske borde vara 80% kritiskt mot USA. Mm. Det kanske är det som borde vara, men när man börjar mäta och ifrågasätta på det sättet, det är ju det som är problemformuleringen då. Problemformuleringen är att det är USA fientligt.
Mm.
Och så börjar alla panika och säga vi är inte USA fientliga, alltså försvara sig. Och i det försvaret så har man ju också då accepterat ett narrativ.
Just det,
som blir verklighet.
Vad är det jag glömde att avsluta med? Hela poängen var ju det att när studien var färdig,
ja,
och då liksom mer eller mindre svart på vitt kunde konstatera att den här anklagelsen inte stämde, då fick ju den i princip ingen uppmärksamhet i svensk media.
Nej.
Så att, som sagt, budskapet, poängen, vad ska man säga, den här anklagelsens effekt var ju redan, skadan var redan gjord kan man säga, för att sänka trovärdigheten. Då.
Ja, för då har man ju också redan också börjat jaga vänsteridealism, och vänsteridealism i det här fallet är ju mänskliga rättigheter, mänskligt liv, värdesättandet av liv, värdesättandet av frihet. Det är ju det som är vänsterstämplat nu för tiden. Jag tänker ju på Jimmy Åkesson och de vill ju kontrollera media ännu hårdare för att allting är vänstervinklat inom public service. Och jag tänker, med det du har sagt efter 11 september så var ju skottet redan draget så att säga. Mm. Man har redan börjat cementera bilden i narrativet att om du är emot USA så är du också en vänsterextremist. Och extremister kan man inte prata med. Du kan inte resonera med dem. Så om du är vänster så är du oresonlig. Utan du måste bara bort.
Ja, just det. Det brukar, alltså i och med att jag tror Colin Powell eller om det var Bush själv då, men de gick ut, jag tror det var dagen efter ungefär, och sa att nu är vi i krig och antingen är ni emot oss, eller säga, antingen är ni med oss eller så är ni med terroristerna då. Ja. Och det blev en väldigt kraftfull effekt kan man ju se då på just medier, inte minst självklart i USA men även i hela Europa, hela västvärlden, där det blev väldigt, en väldigt homogeniserad och ensidig bild. Man gick in i den här krigsretoriken och slöt upp då bakom USA på alla möjliga sätt och vis. Politiker. Det var som att medierna nästan tävlade om vem som kunde ha de största rubrikerna om. Och det fanns, det finns också här i studier bland annat från en professor i statsvetenskap som har tittat på tyska och jämfört med turkiska dagstidningar. Eller den största dagstidningen i Tyskland och den största i Turkiet. Och sett att liksom, han kallar det för, alltså att patriotisk journalistik med patologiska kännetecken eller liksom särdrag, och det fanns nästan en blodtörstighet i media. Det var som att man ivrigt väntade på att kriget skulle börja, och det även vissa mediebolag bland annat i Tyskland som eller ett särskilt som jag tror det är Axel Springer som tvingade, eller inte tvingade, men som sa åt sina journalister att, de var tvungna att skriva under ett kontrakt där de lovade att inte kritisera, alltså att de skulle stödja USA och inte kritisera något som av USAs politik då efter, som hade att göra med kriget och terrorattackerna. Och ja, det
visar ju på också hur mycket den tredje statsmakten, vilket är media i det här fallet, betyder i kampen om sanningen och narrativet för att kontrollera befolkningens tankar och moraliska kompass helt enkelt. Jag tänker ju, Sverige har ju gått ett steg längre än USA, skulle jag vilja påstå. De har ju det här att de skickar FBI till The Guardian för att fånga Julian Assange videoklipp på Irakkriget, du vet, när de tvingade The Guardian att radera de där filerna på plats. The Guardian har gjort en artikel om detta, att det kom gubbar i svarta kostymer och tvingade dem. Och jag skulle ändå vilja påstå att Sverige har gått ett steg längre, för att nyligen, 2023, så ändrades svensk grundlagstiftning där man inte får röja information som kan skada svenska intressen. Och jag vet inte om ni har lagt märke till detta, lyssnarna och du då, Axel, att det har blivit jättetyst om Turkiet. Vi pratar inte om Turkiet.
Nej,
de har alltid varit fascister. Erdogan har alltid varit en diktator. Men det har varit jättetyst om det nu. Mm. Varför beror det på när den nya grundlagen säger du får inte röja information som kan skada svenska intressen?
Och ja, nej, men jag tror mycket av det här drogs igång då i samband med det här, ja, två händelserna 2001 och kriget mot terrorn, att det var liksom då som många länder började göra väldigt stora inskränkningar i just yttrandefrihet, pressfrihet och mänskliga rättigheter till förmån för då vad man kallar rikets säkerhet och landets intressen och så. Och så det kan man ju se, en trend, den började ju redan då jag vet att det var den särskild, vad kan jag kalla det för, officer inom OECD som hade, vars uppdrag var att ha koll på typ media och pressfrihet i OECD-länderna då. OECD är ju inte känt för att vara någon radikal vänsterorganisation liksom, utan det är organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling då, i Europa. Men han sa det att efter 11 september så att det innebar liksom lite av döden för rättsstaten i USA och i Europa. Och jag vet även att amerikanska, alltså jag tror det var, jag vet inte om det var Pentagon eller försvarsdepartementet som tillkallade de största cheferna för alla mediebolag i USA efter några dagar efter september och liksom uppmanade dem i skarpa ordalag att nu måste ni sluta upp bakom den här liksom nationen och vi vill inte höra någon liksom kritik. Det är väldigt viktigt att vi visar en enad front, vilket till exempel gjorde, och där liksom finns, CNN gick ut, chefen för CNN gick ut också till journalisterna där att de fick inte rapportera något negativt om till exempel civila dödsoffer i kriget i Afghanistan utan att samtidigt också rapportera någonting positivt om USA liksom i samband med samma nyhetsinslag. Alltså, då.
Jag känner igen det du säger. Det låter lite som Palestina och Israels krig mot Palestina där.
Ja, och alltså det här du nämnde om UNRWA. Ja. Att, jag menar, det är ju helt otroligt hur liksom stor påverkan det får i form av mänskligt lidande för alla de människorna som befinner sig i Gaza och som är totalt beroende av hjälp från då, som Sverige var en stor givare. Så att det blir ett väldigt irrationellt beslut baserat på ja, i stort ryktespridning då, inte på fakta eller liksom någon väl underbyggd information utan ett påstående då som, jag menar, även om det skulle vara sant så ser jag inte riktigt hur det här, det är ju den enda organisationen på plats som kan erbjuda människor mat, vatten och medicin och liksom så att strypa den kranen mitt i ett pågående folkmord det, ja det är ju får man ju säga en ganska drastisk åtgärd då som rimligtvis borde i så fall bygga på väldigt konkreta och tydliga bevis redan från början innan man ens liksom.
Jag tror det ligger mycket i det också hur man värderar kroppar och alla som hjälper till i de här olika sfärerna av kroppar då. Mm. För jag tänker ju på, även om det skulle vara sant, 12 stycken medarbetare i UNRWA skulle vara allierade med Hamas och låt oss säga att det där var sant. Mm. Ponera det bara som en verklighet. Det är ju fortfarande bara en promille av alla anställda i UNRWA. Jag menar SD har ju typ 12% om inte mer kriminell belastade i riksdagen. De är ju överrepresenterade av alla. Varför förbjuder inte vi dem? Men det är för att det är vita kroppar i en svensk riksdag som begår brott och som får begå brott. Och de är också älskade av public service och uppvaktade av olika bolag som de inte vill ange vilka det är de som finansierar dem. SD.
Ja, men precis. Och
jag tänker bara för att komma till din poäng då, det är att Där skapar man också narrativ vad bevisbördan ligger. Hur högt ribban ligger för när du anklagar någon. För att när du anklagar, för att gå tillbaka till the good old days när man kallade Nelson Mandela för terrorist. Alltså, man hade, kriterierna var så lågt ställda för att han skulle klassas som terrorist. Sen gick Moderaterna ut sen att han hade alltid tyckt att han var en hjälte. Men de ljuger och skapar också narrativ som att de alltid varit för mänskliga rättigheter. Och hur man leker med diskursen, hur man leker med makten att styra sanningen och folk tror på det här. Jag vet inte, jag har inte träffat en moderat som vet att Moderaterna tyckte Nelson Mandela var terrorist.
Nej. Och
bara för att ge ett exempel, bara, vi behöver inte gå in.
Nej,
i det,
men alltså det jag kan säga generellt är väl att en sak som alltid saknas i media är historisk kontext. Mm. Du kan aldrig lära dig någonting om historien genom att följa media. Liksom. Det ligger. Men det är inte bara, kan jag väl säga, kanske på grund av den ideologiska så att säga, strukturen. Utan det har också lite med själva medierna i sig, om vi säger det teknologiska formatet. Det är väldigt svårt att i liksom artiklar och liksom kanske nyhetsprogram och sånt gå in och erbjuda det i generellt. Självklart i fördjupande program och dokumentärer så går det lite lättare. Men nyhetsflödet är ju väldigt nufokuserat. Och det har ju som sagt med själva medieformatet att göra. Oavsett om det är en tidning eller tv då till exempel. Eller nu för tiden internet. Men det är ju oftast att man tittar på rörliga bilder på internet ändå. Det är ju nyhetsprogram helt enkelt. Men, och det har ju som sagt, det är, han Marshall McLuhan sa att the media is the message lite. Och det, men det är det som också osynliggörs, och det är ingen konspiration att, utan lite poängen det här med att vi inte riktigt är medvetna om hur teknologin påverkar våran världsbild. Det är just att vi är så vana vid att det är det här vi går till för att få information och liksom, det är inte så många som orkar typ dra ner till bibblan och låna en bok typ. Men det är ju lite där man måste vända sig om man verkligen är intresserad av historia och få en liksom lite mer djupare förståelse för den historiska kontexten helt enkelt, som ju är helt avgörande för att förstå vår nutid.
Det är det och det är det som också, bara för att gå tillbaka till ockupationen av Palestina, den historiska kontexten är ju helt förlorad. Och det är därför man blandar ihop begreppen. Vem är terrorist? Vem är ockupant? Vad är självförsvar i allt det hela? Alltså, det är ju så. Det kommer alltid vara så. Det är som att säga att Ryssland bara försvarar sig när Ukraina bombar tillbaka. När Ryssland är inne i Ukraina. Liksom.
Ja.
Då kan ju Ryssland säga de får inte bomba oss, vi är självförsvar. Alltså, de här begreppen blandas ihop utan historisk kontext, tänker jag. Bara för att bekräfta det du säger.
En annan anledning till att medierna har blivit kanske lite mer, alltså sämre på att erbjuda den fördjupningen och förståelsen av händelser och framförallt kanske ur ett historiskt perspektiv. Det är också att de har ju också gått igenom en väldigt kraftig strukturomvandling i och med internets inträde då. Som gjorde att de tappade väldigt mycket prenumeranter och liksom det blev svårare svårare att få ekonomin att gå ihop liksom. Så att då fick man ju skära ner väldigt mycket och avskeda väldigt mycket liksom kompetenta journalister. Det var oftast fråga om researchers, om speciellt utbildade journalister inom olika områden. Och kanske inte minst experter på en viss region eller på historisk liksom, historien då till exempel i Mellanöstern och så vidare. Eller vad som helst i världen. Men det har gjort att media nu då är mycket mer beroende av utomstående experter som de får ta in till studion. Och de experterna brukar ofta ha en egen politisk agenda. Vi kan till exempel titta på nu med kriget mellan Ryssland och Ukraina. Så alla som lyssnat på radio någonting de senaste 2 åren. Ja, Joakim Paasikivi då till exempel från Försvarshögskolan tror jag. Eller i alla fall han är väl professor eller om han är docent i krigsvetenskap. Men hur som helst, han representerar en väldigt militaristisk bild av det hela då. Och jag menar inte att liksom misstänkliggöra honom på något särskilt sätt. Utan poängen är snarare det att när du tar in utomstående experter så blir det ju deras bild och deras perspektiv. Medan en journalist då som är mer kanske kunnig har haft liksom lite större förståelse för båda sidor av en konflikt. Och liksom, för det är ju det som är väldigt viktigt och det är det som försvinner väldigt mycket i de här krigsjournalistiken. Att media tappar förmågan att ta fram båda sidornas perspektiv. Och få, så att vi ska kunna få en förståelse för de andra då, inom situationstiden.
Ja, just det. Du, vi har pratat här ganska länge nu. Jag tänkte att vi ska avrunda det här samtalet. Jag vill först fråga dig, är det någonting du tänker är viktigt att lyssnarna tar med sig när det gäller att läsa av media utifrån hur vi har pratat om de här spalterna, hur historisk kontext och narrativ och diskurs styr? Är det någonting du vill att lyssnarna ska tänka på är extra viktigt när de granskar nyhetscoverage i current affairs?
Så det är svårt tror jag att svara på generellt, men var uppmärksamma skulle jag säga. Var uppmärksamma på hur liksom själva teknologin, själva mediet i sig påverkar det narrativet som förmedlas. För det är någonting som man oftast inte ens tänker på. Och ha alltid i åtanke att det finns en större struktur bakom. Och det är den som helt enkelt styr människor in till ett väldigt snävt sätt att se på det som händer.
Precis. Mm. Och med det så vill jag tacka dig så jättemycket, Axel, för att du gästade Tredje rummet. Det har varit en ära. Hoppas att du dyker upp igen.
Ja, tack så mycket. Det var kul att vara.
Och till er folket igen, kom ihåg att likea och dela vårt innehåll om ni gillar det. Det hjälper Tredje rummet jättemycket. Ni kan höra oss på Spotify, iTunes, Acast, överallt där det finns poddar. Kom ihåg, sprid ordet, var försiktig där ute och solidaritet med Palestina. Peace!